hälsar jag er hjärtligt välkomna. Det är tredje samlingen för 96-97 och ämnet idag är några jesajanska texter. Några jesajanska texter. Jag vet inte riktigt hur jag ska lägga upp det här. Det är en jättestor bok med 66 kapitel och jag är djupt engagerad av varje ord och varje rad i just den här profetrullen. Lite extra. Så det är lite svårt då att sovra och veta riktigt vad man ska ta upp. Men jag ska försöka att peka på några texters djupa innehåll och kanske sammanhang och bakgrund. Sånt som jag tror kan vara till nytta för er när ni själva läser. Själva namnet röjer lite grann vad den här boken handlar om. Profeten Jesajahu, och som vi säger Jesaja, har ett namn som betyder Herren frälsar, eller med betoning på Herren. Det är Herren, underförstått, och ingen annan som är frälsaren, som frälsar. Det kan också översättas Herrens frälsning, eller Herren frälsar. Och det är en röd tråd i den här profetrullen. Folket, Israels folk, som består av två riken på 700-talet fram till 722. Nordriket Israel och sydriket Juda, de vänder ofta Herren ryggen och tror att lösningen på svårigheterna är någonting annat än Herren. Frälsningen, den nödvändiga hjälpen, den måste nog komma från annat håll. Och mot detta ställs då sanningen med stort S, att frälsningen, tryggheten, räddningen finns hos Herren. Och när man säger Herren så skulle man också kunna säga Messias, eller Herrens mode, eller Herrens tjänare med stort T. Det visar sig att Herrens tjänare och Herren, det flyter samman. Så när Herrens tjänare eller Herrens Messias kommer med räddningen, då är det ingen mindre än Herren själv. Och det är en utmanande förkunnelse, som ni vet att judendomen har haft väldigt svårt att smälta. Man talar där också om en Messias, men Messias är inte Herren själv för judendomen. Men vad jag kan se av Jesaja och av hans samtida Mika, så betonas det kraftigt att Messias är ingen mindre än Herren själv. Det är en människa. Det är en telning från Davids familjeträd, från Davids rot och släkt. Men denna människa som ska födas i Betlehem är ingen mindre än Herren själv. Det är det som är det. Det är märkliga. Jesaja påpekar ju detta i 9:e kapitlet som vi strax ska komma till, att hans namn ska vara under, rådgivare, stark Gud, står det till och med, El Gibor. Och den samtida profeten Mika säger att hans tillkomst är från evigheten. Hans tillkomst tillhör förgångna tider, evighetens dagar. Alltså detsamma som Jesus säger när han vid ett tillfälle påpekar att innan Abraham fanns, så fanns jag. Och då tog man upp stenar. Menar du alltså att du är Gud, den evige, att du är Herren? Alltså namnet stryker under något mycket viktigt här. Herren frälsar. Det är hos Herren vi har frälsningen. Och i anslutning till detta så är det två saker som betonas väldigt kraftigt genom hela boken. Det ena är Sion och det andra är just Messias eller Davids son, telningen från Israels rot. Alltså Sion, Davids stad, och Davids son. De två sakerna tas fram väldigt kraftigt i frälsningsprofetiorna. Sion och Herrens tjänare. Och för att då presentera det stora med detta, för att folk ska förstå vad det är frågan om, så är ju bakgrunden då det jordiska konkreta Sion eller Jerusalem, eller det konkreta folket på 700-talet. Det ställs då mot det nya eller det sanna gudsfolket. Så det gamla och det nya Sion ställs emot varann. Och likaså Herrens tjänare, så ställs då folket så som Herrens tjänare mot den sanne tjänaren. Hela folket hade ju fått till uppgift, hade utvalts för att vara Guds tjänare, sprida Guds ord till alla människor och vara en lydig och trogen Herrens tjänare. Och då känner ni till alla den mörka bakgrunden till frälsningsprofetiorna. Sion har blivit en stad full av elände, trasiga hus, ruiner. Profeten tycker om bildspråk och liknar staden och folket ibland vid en person, och då säger man att Sion är sjukt. Hela huvudet är sjukt, hela hjärtat är svagt. Det jordiska Sion har vänt Gud ryggen, är fullt av tjuvar och äktenskapsbrytare, otrogna, giriga, onda, avgudiska människor. Och när det gäller tjänaren, så är tjänaren blind och döv och går inte Guds ärenden. Så mot detta ställs då det sanna Sion och den sanne tjänaren. Ska vi se då på några texter? Ja, kanske innan dess utgår jag från att ni känner historien lite grann. Det kanske är dumt att utgå ifrån. På 700-talet så har en oerhörd världsmakt trätt fram på scenen, den assyriska världsmakten. Från och med 745 kan man säga, så är Assyrien oerhört starkt och mäktigt och imperialistiskt. Det drar fram och underkuvar folk efter folk och rike efter rike, och man darrar och är ängslig också i Palestina. Hur ska det gå för oss? Och det är alltså bakgrunden till att man då söker frälsning hos vissa grannfolk, hos Egypten eller hos sådana som man tror kan stå emot Assur på något sätt. Detta assyriska världsvälde gör också en speciell sak från och med 730 ungefär, nämligen bildar en dubbelmonarki med Babel. Och Babel betyder något alldeles speciellt i bibliska texter. Babel står för arrogans riktad mot Gud. Babel är symbolen för trots mot Gud, Guds frånvändhet, syndigt högmod. Och Babel var också rent konkret på den här tiden en väldigt viktig faktor, religiöst och ekonomiskt. Så det var angeläget för den assyriske tyrannen att lägga beslag på Babels traditioner, Babels rikedomar och ideologi. Så vi får en assyrisk-babylonisk dubbelmonarki. Och det här har forskningen ibland missat. Så när Jesaja talar om Babel i sin bok, då har man sagt, då kan det inte vara Jesaja. För det är först på 500-talet som Babel är ett eget fristående rike. Och då har man alltså glömt bort att Babel och Assur går hand i hand på 700-talet. Det är en assyrisk-babylonisk dubbelmonarki. Den här dubbelmonarkin härjar svårt i Galileen redan på 730-talet. Det återkommer jag strax till. Det är bakgrunden till kapitel 9. Och lite senare så lyckas man helt krossa Nordriket. Så mellan 725 och 722 så ligger hela Nordriket i dödsryckningar. 722 så intas huvudstaden Samaria. Och folket förs bort i fångenskap i mycket stor utsträckning. En rad har på ett grymt sätt avrättats och dödats dessförinnan. Efter 722 så är det bara Jerusalem och Juda som är kvar. Och 702-701 ser det ut som det ska gå likadant med Jerusalem som det hade gått med Samaria. Det borde ha gått på det viset. Och det är då en av huvudhändelserna i Jesaja-boken som står i Jesaja-bokens mitt, kapitel 36 till och med 39. När Jerusalem ska jämnas med marken, belägrat av assyrierna, så händer ett mirakel som gör att Sanherib med sina trupper, resten av sina trupper, måste återvända hem. Och Sion blir räddad genom Herren och inte genom mänskliga förbund och insatser. Ja, det är lite av bakgrunden. I den här situationen så är folket ogudaktigt och syndigt och förstår inte sitt sanna väl och vänder sig inte till Herren. I den här situationen träder alltså Jesaja fram. Jag citerar då några texter som stryker under hur illa ställt det är bland folket som en bakgrund till frälsningsprofetiorna. Jag kan läsa redan i första kapitlet lite grann från andra versen. Hör ni himlar, lyssna du jord, till Herren talar. Barn har jag fött upp och fostrat, men det har gjort uppror mot mig. En oxe känner sin ägare, en åsna sin herres krubba, men Israel känner inget, mitt folk förstår ingenting. Ve dig, du syndiga släkte, du skuldbelastade folk, ni ogärningsmäns avkomma, ni vanartiga barn som har övergett Herren, föraktat Israels helige. Var skall man mer slå er, då ni ändå fortsätter i trolöshet? Hela huvudet är sjukt och hela hjärtat svagt. Från fotbladet ända upp till huvudet finns inget helt, bara sårmärken och blånader och nya sår som inte är utkramade eller ombundna eller lindade med olja. Så längre fram kallas folket för Sodoms förstar, Gomorra folk och så vidare. Men Sion skall friköpas. Och detta med detta ord friköpa vill jag gärna ska finnas kvar eller föras in i den översättning vi arbetar med. Därför att det är frågan om att lösen, betalning, måste ges för att folket ska kunna räddas. Folket är så skuldtyngt, som ni hörde, att det måste till en skuldsanering, som man säger i Sverige idag. Skulden måste betalas, folket måste friköpas, folket måste köpas tillbaka, återlösas. Och ett huvudord i Jesaja-boken är just friköpa och återlösa. Och Messias och Herren har samma namn, kallas för återlösaren. Det känner ni igen från i det fromma språket. Och jag tror att det ordet är omissligt i det här sammanhanget. Det går inte bara att ändra det till befriare som man har föreslagit. Utan då får man inte med det här med lösepenningen. Och vi känner igen det också från Jobs bok, inte sant? Jag vet att min återlösare, förlossare har man också föreslagit. Återlösare står ordagrant. Återlösare lever. Redeemer på engelska. Och redemption. I slutet av första kapitlet så sägs då att detta sargade Sion, detta syndafulla Sion skall friköpas. 27 versen. Sion skall friköpas genom rätt, hennes återvändande genom rättfärdighet. Och det här friköpandet ska alltså inte gå till så att Gud säger jag låter nu udda vara jämnt, utan genom rätt och genom rättfärdighet. Det betyder att det blir ett helt just rättfärdigt genomförande, en frälsning på rättfärdiga sanna grunder. Efter den här inledningen så utvecklas då detta, och i andra kapitlet så ställs Sion fram allra först. Och där får vi veta i början att Sion istället för förödelse och ruiner ska bli upphöjt. Och här är bilden av det högsta av alla berg. Och i tredje versen så sägs det: ja, många hedna folk ska gå ut och säga, kom låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Han ska undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar. Och så kommer en förklaring. Varför då? Hur kommer det sig? Jo, ty undervisningen ska gå ut från Sion, Herrens ord från Jerusalem. Det är så bra med hebreiskan att om det står en sak, står undervisningen, så kan vi ju börja undra, vad då undervisningen? Så är det parallellismer väldigt ofta. Så kommer det då en förklaring i nästa led, Herrens ord från Jerusalem. Man får som ett lexikon i själva texten. Och här översätter vi då Torah med undervisningen eller läran, inte bara med lagen. För att skulle man översätta Torah med lagen, vilket också de flesta judar skulle invända emot, då tänker man ju på bara bud och förbud. Inte sant? Men frälsningen genomförs ju inte genom att vi piskas att lyda mera och så får man fram frälsningen, utan frälsningen genomförs genom ett nådigt återköpande, en friköpande, frälsande akt genom Messias, det vi kallar för evangelium. Och Torah betyder alltså gudomlig undervisning, Guds lära, gudomlig undervisning. Och den här undervisningen kommer alltså att inte bara betyda hjälp och frälsning för judarna, utan också för hedna folk. Den spränger de gamla gränserna. Här kommer det att bli en tjänst, ett tjänande för alla folk, så som det borde ha varit för länge sedan. Sion ställs fram i andra kapitlet, och sen runt om den inledande texten i kapitel 2 så får man på nytt mycket stoff om hur illa ställt det är i folket i resten av kapitel 2 och 3. Sen i början av kapitel 4 så kommer tillbaka till den frälsningens härlighet som skildras så här i vers 2. Och det kommer inte så bra fram i 1917 års översättning. På den dagen skall Herrens telning vara vacker och ärofull. Så står det inte riktigt om ni ser i era biblar, tror jag. utan Herrens telning, som är då en term på Messias, det har suddats ut och blivit någonting annat, tror jag, i 1917. Det står det bara det som Herren låter växa, står det istället. Men det står den typiska termen Sema Chadonai på hebreiska, som betyder Herrens rotskott, Herrens telning. Och efter det så kommer vingårdssången, och sen kommer i sjätte kapitlet om den märkliga kallelsen till profeten, där den helige själv trädde fram. Nu, vi hinner ju inte bläddra igenom så här varje ställe, utan jag går nu fram till det nionde kapitlet. Det märkliga är då det att den helige själv, som Jesaja har skådat i templet, ska födas som ett litet barn, och att det är själva frälsningen. Mycket märkligt att det är regenten som på det sättet kommer. Och här förenas då denna frälsningsutsaga med den konkreta nöden, så som den hade uppstått genom assyriernas härjningar. Vi kan ju se hur åttonde kapitlet slutar i 22 versen med orden: se, då är där bara nöd, mörker och natt av ångest. Tjockt mörker är det fördrivnas liv. Vilka då fördrivna? Jo, assyrierna hade fördrivit folket från Galileens bygder och dödat massor av människor. Så det var inte bara mörker, det var tjockt mörker, stor nöd. Och då säger profeten i nionde kapitlet: men natt skall inte förbli där nu ångest råder. I gången tid har han låtit Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande tid ska han låta det bli till ära. Trakten ut med sjövägen, landet på andra sidan Jordan, hedningarnas Galileen. De här tre sista uttrycken, de är hebreiska översättningar av den assyriske kungens formuleringar för det område han har ockuperat. När den assyriske kungen ska administrera sin erövring i norra Israel, då delar han in det i de här distrikten: trakten ut med sjövägen, nummer ett, nummer två, landet på andra sidan Jordan, nummer tre, hedningarnas Galileen. Och det tycker man ju som forskare är fantastiskt, när man hittar det där och upptäcker det. Så man kan se i de assyriska källorna att det stämmer. Och då säger profeten om denna trakt så härjad, full av mörker och ångest: det är folk som vandrar i mörker, alltså Israels folk, får se ett stort ljus. Här är en märklig sak. Här står det, brukar man säga, ett profetiskt perfektum. Perfektum brukar ju översättas med har sett. Har sett ett stort ljus. Och så översätter också den äldsta grekiska översättningen det här. Och vi brukar översätta skall se. Det är bra att veta att för profeten så används perfektum om någonting som är fast och visst. Någonting som han redan har skådat, något som har uppenbarats för honom. Och uppenbarelsen, där får profeten se hur det ligger till. Han ser detta och han kan då använda perfektum. Det är inget osäkert om det. Och jag föreslår då att man översätter här med fast får se. Så perfekt formen kan man ofta översättas med presens. Det bara är på det viset. Det är folk som vandrar i mörker får se ett stort ljus. För dem som bor i dödsskuggans land strålar ljuset fram. Du låter det folk bli talrikt som du inte har givit stor glädje. Nu hoppar ni till igen. Men så står det ju inte, som vi har läst i så många år. Utan det står så här i 1917: du skall göra folket talrikt, du skall göra dess glädje stor. Och så står det i den hebreiska texten ett lo som betyder inte. Och man kan också i hebreiskan, genom att markera om en bokstav kommer sist i ett ord eller i mitten av ord, nämligen bokstaven M, klargöra hur man har uppfattat det här. Och då har de flesta sagt att här måste det ha blivit något fel. Så man har tagit bort det där inte. Jag tänkte att det ska inte uppfattas så. Men om ni nu tänker efter vad vi har sagt hittills, så kan jag inte förstå varför man tycker att det är så konstigt och så felaktigt att det har blivit något skrivfel här. Om det nu står: du låter det folk bli talrikt som du inte har givit stor glädje. Det är inte stor glädje, utan stor sorg och mörker och nöd. Och detta folk som har drabbats av så mycket lidande, så många tårar, död och nöd, ska få här ett ljus och en frälsning. Och det ska till och med bli talrikt, och vi får veta hur det ska gå till genom att hedningar strömmar också till Sion. Så att detta nya talrika gudsfolk, det nya Sion, består av en kvarleva, en rest av det gamla, plus människor från alla möjliga folkslag och stammar och tungomål. Det gläder sig inför dig, står det sen, som man gläds under skördetiden, som man fröjdar sig när man delar byte. Till deras bördors ok och deras skuldrors gissel, deras plågares stav, och det bryter sönder liksom i Midjans tid. Till varje stövel som krigaren bar i stridslarmet, och varje mantel som vältrades i blod, ska brännas upp och förtäras av eld. Det är ju oerhörda saker. Och då kommer det i hebreiskan, när man frågar, ja, men vad är nu detta? Jo, eller ki på hebreiska. Du kan översätta det med ty, som begrundar det hela, som ger orsak. Och då blir man ju ännu mer förvånad. Då tänker man, jo, det ska komma stora arméer på mäktiga hästar i stor med fin rustning. Då står det istället: ty ett barn. Det var väl det ynkligaste. Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. Jaha, då fattar man ju ingenting. Och så blir det än värre. Herradömmet är på hans axlar, och hans namn är, man säger hans namn är, då klargör man vem den personen är till sin natur, till sitt väsen. Hans namn är kolon. Och då står det, bör man nog inte översätta som man ofta har gjort, underbar i råd, för att det heter lite annorlunda på hebreiska, utan det står separat under. Han är alltså denne son, det förstår man ju nästan redan, måste ju vara något helt unikt med detta barn, med denne son. Och så är det ju, hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Och det är alltså på så sätt, och genom detta, så skall herradömet bli stort och friden vara utan slut över Davids tron och hans kungarike. Ja, jag har läst större delen av denna profetia, eftersom den är så aktuell i de här dagarna i adventstid. Det är en känd och märklig messiasprofetia och rik på innehåll. Och den följs ju av en rad sådana i Jesaja-boken. Härnäst i kapitel 11, den hoppar jag nu över. Och sen efter detta kommer det som en avslutning i kapitel 12 med en lovprisning. Och den tror jag vi måste läsa, den är kort. i 12 kapitlet. På den dagen ska du säga: jag tackar dig, Herre, ty du var vred på mig, men din vrede har upphört och du tröstar mig. Vi märker då, om man nu känner till konkret hur det var, så förstår man att du var vred på mig. Och hela eländet och nödet och förtrycket och allt detta, så blir det här inte bara ord, utan det är ord som målar framför oss en hemsk situation. Och mitt i detta hemska, denna ljuvliga frälsning genom gudabarnet. Se, Gud är min frälsning. Jag är trygg och fruktar inte, ty Herren är min starkhet och min lovsång. Han har blivit min frälsning. Med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor. På den dagen ska ni säga: tacka Herren, åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken. Förkunna att hans namn är upphöjt. Lovsjung Herren, ty han har gjort härliga ting. Låt detta bli känt över hela jorden. Ropa av fröjd och jubla, ni Sions invånare, ni Israels helige. Ty Israels helige är stor. Han är mitt ibland er. Och detta sista är ganska viktigt, att det översätts så och kommer fram. Ty Israels helige är stor. Han är mitt ibland er. Det är liksom själva poängen. Jag kommer kanske ihåg att detta Messias barns namn ska vara Immanuel. Och det betyder Gud med oss. Och lika mycket betyder det Gud hos oss. Im betyder hos. Gud hos oss. Det vill säga att Gud blir människa. Kommer hos oss. Mitt ibland oss. Och tänk efter i samband med uppfyllelsen, när Jesus står där och man söker Guds rike. Och Jesus klarar: ja, men det är inte långt borta. Det är här mitt ibland er. Det är inte längre bort än från er till mig, så att säga. I mig har ni frid. Kom till mig, ni som arbetar och plågar sig betungade. Ja, det här är den mäktiga, lite ur den mäktiga inledningen i Jesaja-boken 1-12. Efter detta samlar profeten utsagor om de folk som dels hotar Sion och dels erbjuder Sion en alternativ frälsning än den sanna. Vill på något sätt erbjuda en allians mot Assur. Eller det berättas om hur Assur har härjat de andra folken. Och det hinner jag inte då gå in på. Jag hinner inte alls så mycket som jag tänkt. Men inom kapitel 13 till och med 23 så finns det flera verser som vittnar om det här, att man söker frälsningen någon annanstans än hos Herren. Till exempel i 14:32. Vad ska man då svara det främmande folkets sändebud? Jo, att Herren har grundat Sion och det betryckta i hans, och där har det betryckta i hans folk sin tillflykt. Det kom sändebud från andra folk och sa: vi går ihop i en allians mot Assur. Och då säger profeten: det är inte lösningen. Och människohjälp från annat håll är ingen hjälp i det här läget. Den enda hjälpen och frälsningen är Herren. Samma sak kommer i 18 och i 19 kapitlet. Men det slår vi inte upp. En som särskilt erbjöd hjälp i det här läget, det var Egypten, som på den här tiden också förenade sig med Sudan. Och ni förstår då vilket mäktigt rike det blev. Ni kan se på kartan det stora Egypten, som är 2,5 gånger Sverige. Och sen Sudan söder därom, som är 5 gånger Sveriges yta, som på den här tiden kallas för Nubien. Och felaktigt i våra biblar så står det Etiopien. Det är ju något helt annat. Det ska stå Sudan eller Nubien. Och det är en nubisk furste som tar makten i hela Egypten på kring 700-talet, som heter Tirschaka, och som erbjuder Sion och Jerusalem hjälp. Vi kan bli starka nog och klara av Assur. Och då säger profeten: nej, Men folket lyssnar inte på det, utan de skickar ner sändebud med stora gåvor ner till Egypten, och så tänker de, då ska Egypten och Nubien bli våran frälsning. Och ni kan ju se någon liten återspegling av det här i kapitel 30 till exempel. Bläddrar jag här i mina översättningspapper. I kapitel 30 läser jag bara någon vers. Ve de upproriska barnen, säger Herren, som rådslår utan mig och som sluter förbund utan att min ande är med, så att det därigenom hopar synd på synd. Det som drar ner till Egypten utan att ha rådfrågat min mun, för att söka skydd hos farao och en tillflykt under Egyptens skugga, och så vidare. Och titta på 31 kapitlet, så har ni samma sak där. Ve dem som drar iväg ner till Egypten för att få hjälp. De förlitar sig på hästar och sätter sin förtröstan på vagnar, därför att det är så många, och på ryttare, därför att mängden är så stor. De vänder inte sin blick till Israels helige och frågar inte efter Herren, och så vidare. Samtidigt så erbjuds de hjälp också från Babel själv. Det är nämligen ett uppror på gång mot Assur, som hade bildat den här dubbelmonarkin, av den inhemska befolkningen som är kaldéerna. Och kaldéernas upprorsledare kommer till kung Hiskia i Jerusalem med stora gåvor. Och Hiskia blir så glad att han öppnar portarna och visar alla skatterna. Det här har ni läst om väl. Och den är Merodach Baladan, skulle då kunna vara någon sorts frälsare. Och då säger också profeten nej. Tvärtom, ni kommer att föras bort i fångenskap till Babel. Och det är inte Babel som är lösningen. Ni ska visserligen få frälsning också från på ett sätt, men inte genom babylonierna undan Assyrien, utan genom perserna. En perser vid namn Koresh kommer att betyda frälsning. Men det är längre fram i tiden. Då vet ni hur Koresh genom sitt edikt säger att alla judar borta i Babylonien får vända tillbaka igen. Det är 539 före Kristus det händer. Koresh. Och då får de vända tillbaka och bygga upp ett nytt tempel igen, som blir ringare än det tidigare. Men det är en annan sak som vi tycker. Nå, efter det här och efter berättelsen hur Assyrien inte lyckas krossa Sion, en förebild för frälsningen då, som ska komma för Sion genom Messias, så kommer då det här mäktiga 40 till och med 66, som vi pratade om förra gången efter det att vi stängde av inspelningen. Kommer ni ihåg det, hur det var uppbyggt 40 till och med 66? Och här kommer, jag vill bara upprepa då, att i 40 till och med 48 så är temat Sion ska frälsas från Assur och Babel. Så det handlar om Sion, om Sions frälsning från Assur och Babel i 40 till och med 48. I 49 till och 57 handlar det också om Sion och frälsningen. Men då är det inte från Assur och Babel, utan från synden. Ett djupare hot, en djupare ondska. Och den tredje och sista delen, 58 till och med 66, handlar om det gamla och det nya Sion. Och i de här texterna så lyfts då Messias fram gång på gång. Och jag tror att vi kan titta lite då på 49 till och med 57 helt kort, om Sion och frälsningen från synden. I 49 kapitlet så har vi en känd messiansk profetia om Messias som kallas för Herrens tjänare. Och det som kanske verkar lite förvirrande är då att tjänaren också bär namnet Israel. Det står så som ni ser i tredje versen. Han sade till mig: du är min tjänare Israel, genom dig vill jag förhärliga mig. Men när man läser vidare här, så märker man ju Ja, men måste man fråga sig, vilken mening är tjänaren Israel? För det står i femte versen: och nu säger Herren, han som från moderlivet danade mig till sin tjänare, för att föra Jakob tillbaka till honom. Jakob och Israel är ju samma sak. Så Israel ska föra Israel tillbaka, eller Jakob ska föra Jakob tillbaka. Och då förstår vi att här så används termen om Messias, därför att han är det sanna Israel, eller så som Israel skulle vara som tjänare, den sanna tjänaren. Det här känner ni också igen från Nya Testamentet, där man tillämpar ord om Israel, om Jesus Kristus. När det gamla testamentet står om ut ur Egypten kallade jag min son Israel, så tillämpas det på Jesus som föres tillbaka från Egypten sedan Herodes har dött. Och ni ser ju i sjätte kapitlet att det står om denne tjänare Israel. Han säger: det är för lite för dig då du är min tjänare att endast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka det bevarade av Israel. Jag ska göra dig till ett ljus för hedna folken, så att du för min frälsning till jordens ändar. Då ser ni ju att denne tjänare Israel är inte detsamma som Jakobs stammar. Så det är inte Israel i betydelsen Jakobs stammar, utan det är vad Jakobs stammar borde vara. Och denne tjänare skall, hur denna frälsning ska gå till, utformas oerhört. Och här kommer då återlösningen in. Han måste återlösa med sitt eget liv. Han måste betala lösepenningen med sitt eget liv. Det är ingen tanke som liksom hittas på i Nya Testamentet, när det där står han är lösen för våra synder, utan det är bara ett citat eller ett framlyftande av bland annat Jesajas undervisning. Och i själva mitten, som jag sa förra gången, mitten av mitten av mitten, Jesaja 52:13 till 53:12, så får man ju i detalj utformat hur frälsningen ska gå till. Och den kan inte göras tydligare i Nya Testamentet än vad den görs här av Jesaja. Och får jag säga som avrundning nu, att det kanske inte är underligt att Jesaja citeras så ofta i Nya Testamentet. Det är citat och anspelningar på innehållet i Jesaja förekommer i Nya Testamentet. Jag tror det är över 300 gånger. Och det är inte så underligt, därför att frälsningen, så som den presenteras i Nya Testamentet, finns förutsagd och beskriven så tydligt i Gamla Testamentet, i Jesaja, i Jesaja-rullen. Och också den himmelska härligheten, som sedan utformas i andra texter i Nya Testamentet, beskrivs ju på ett märkligt sätt på flera ställen i Jesaja. Och det hinner vi inte läsa här nu. Kan ni själva läsa i till exempel Jesaja 62. Sions kommande härlighet och sådana texter. Ja, med de orden får vi sluta här. Vi har försökt att spegla lite grann av Jesaja-bokens innehåll, och vi har läst och kommenterat några jesajanska texter.